Det där var inledningen till ett alfa-föredrag. Är det någon här inne som har gått alfa-kursen? Det är några av er som har gjort det. Det finns en kväll i alfa-kursen, ganska tidigt, då vi ställer frågan, varför dog Jesus? Det är en ganska relevant fråga faktiskt. Varför dog han? Vad skulle du säga? Det hade varit intressant faktiskt att ta en stund och lyssna på varandra. Kanske vid kyrkfikat. Vi har olika erfarenheter och tankar kring detta. Men det är en bra fråga. Varför dog Jesus? Bibelns svar, det Bibeln säger är att han dog för att han älskar dig. Du är älskad. Oavsett vem du är, oavsett var du befinner dig, så är du älskad av Gud. Det är vad Bibeln säger. Du är viktig för Gud. Du är oändligt värdefull. Och Paulus han skriver så här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Det är intressant att notera att de tidiga kristna, de uppfattar inte Jesu död på korset som ett nederlag. Eller först gjorde de ju faktiskt det. Först gjorde de det. Först var det som att marken under fötterna bara gav vika. Allt det som lärjungarna hade levt för, det de hade trott på, allt det bara föll samman när Jesus dog. Och när solen går upp över Jerusalem den där påskdagens morgon så möter vi rödgråtna lärjungar som inte vet var de ska göra av sig själva. Tidigt på morgonen, i gryningen, berättar Johannes, tidigt så är det några kvinnor som bestämmer sig för att gå ut till graven. Och när de kommer dit så blir de oerhört överraskade, för graven är tom. Och strax dyker det några änglar upp som säger att Jesus är uppstånden, att han lever. Och de här kvinnorna, de skyndar sig tillbaks och letar rätt på de andra lärjungarna. Men alla har svårt att ta till sig det som kvinnorna säger. Ingen vet riktigt vad de ska tro. Man är vimmelkantig, man är fundersam. Men så händer det där. Att Jesus själv, han kommer till dem. Och det är mötet med den uppståndne som förändrar allt. Han står där och han säger, frid åt er alla. Och med solens första strålar så kommer också hoppets ljus tillbaks. Och liksom solen väcker naturen till liv så värmer orden om Jesu uppståndelse de förtvivlade lärjungarna. Och sakta börjar hjärtat att slå. Sakta börjar de inse att det där som de först hade uppfattat som ett otroligt nederlag faktiskt inte var det. Utan någonting helt annat. Faktiskt en fullkomlig seger. Och det går inte att tala om kristen tro utan att säga någonting om Jesu död och uppståndelse. Paulus skriver så här, när jag kom till er så var det inte med förkrossande vältalighet och vishet som jag berättade om Guds hemligheter för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Under veckan så har jag funderat på, vad var det Paulus sa om Jesus när han kom? Han pratade om Jesus som korsfäst. Hur förklarade han varför Jesus dog? Och när man bläddrar i Nya testamentet så möter man Paulus i sina brev och han säger en hel del faktiskt. Han talar på olika ställen om varför Jesus dog. Han gör det bland annat i Romarbrevet kapitel 3. Och i bara några meningar så ringar Paulus in ganska mycket av betydelsen av Jesu död på korset. Det finns såklart mycket mer att säga. Men så här formulerar Paulus betydelsen av Jesu död. Och jag tänkte jag skulle läsa mer, att vi skulle läsa tillsammans. Så låt oss stå upp och så lyssnar vi till dagens bibeltext. Så här skriver Paulus. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det så blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Amen. Varsågod och sitt. Häng med nu. Några korta minuter så vill jag ta dig med på en textutläggning. Det här är inte en enkel text, men vi ska grunna lite på vad är det Paulus säger. Och sen, håll ut, jag kommer att berätta en saga på slutet. Just det, och den boken ska jag ta fram här faktiskt. Så häng med, vi ska titta på den här texten och fundera på vad är det egentligen Paulus säger. Vi förstår ju orden, men vad är det för innebörd? Vad är det han egentligen säger? Det börjar med ett problem. Rakt på sak så konstaterar Paulus att alla har syndat. Johannes han fyller i och säger att om vi säger att vi är utan synd så bedrar vi oss själva. Alla har syndat. Det har vi gemensamt. Vi har alla del i världens bortvändhet från Gud. Det är problemet. Alla har syndat. Och på grund av synden så har vi också förlorat eller blivit av med någonting vi hade. Guds härlighet. Och den förlusten av Guds härlighet, den är omfattande och definitiv. Den gäller alla. Den är bestående. Men det stannar inte där, utan Paulus fortsätter och skriver att utan att ha förtjänat det så blir vi rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt oss genom Kristus Jesus. Lösningen som Paulus lyfter fram i den här korta texten, det är att någonting drastiskt har hänt. Trots vår situation så säger Paulus, blir vi rättfärdiga av hans nåd? Blir vi rättfärdiga? Idag läste vi faktiskt Bibel 2000s version. Det finns ju två bra svenska översättningar, ja, fler också, men Bibel 2000 och Folkbibeln 2015. Bibel 2000 översätter att vi blir rättfärdiga. Det ordet skulle faktiskt kanske egentligen hellre översättas med förklaras vi rättfärdiga. Grundtextens ord har, lyssna, en deklaratorisk innebörd. Det är som en deklaration. Det handlar om en kungörelse. Vi förklaras. Det är ett tillkännagivande. Att bli förklarad för rättfärdig betyder att en person förklaras vara fri från synd. Och därmed att vägen till Gud är öppen, helt fri. Vi förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att vi är friköpta av Kristus Jesus. Men då kan man ju undra, men hallå, varför? Varför blir vi rättfärdiga? Hur kommer det sig? Paulus är tydlig med att det beror inte på oss. Det beror inte alls på oss. Det har ingenting alls med oss att göra eller vad vi har gjort. Faktum är att det sker helt och hållet utan att vi har förtjänat det. Det är helt oförtjänt. Det är en gåva. Eller som Paulus säger, det beror på hans nåd. Lyssna. Ingen kommer att tvinga dig att bli en kristen. Att livet med Gud, det är en gåva som vi kan ta emot. Någonting som ges oss. Att bli en kristen handlar inte om att rycka sig själv i kragen, utan om att bejaka det Gud har gjort för oss. Gud bevisar sin kärlek till oss, skriver Paulus bara några kapitel senare. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså Gud kommer till vår undsättning och vår hjälp långt innan vi kom på att söka Gud. Alltså medan vi ännu var syndare så agerade Gud för vårt bästa. Och Guds räddningsaktion är helt och hållet Guds idé. Vi har ingenting med den att göra. Det är också så att Jesus faktiskt redan har uppstått när de första människorna kommer till graven. Uppståndelsen sker helt utan vår medverkan, medan mänskligheten sover. Varför förklaras vi rättfärdiga? Ja, det har inte med mig att göra. Inte med dig, inte med oss, utan med honom, med Jesus att göra. Så Paulus går vidare och säger någonting om hur. Hur går det då till? Hur kommer det sig att vi förklaras rättfärdiga? Och då använder sig Paulus eller han knyter an till någonting som alla på den tiden kände till. Att friköpa någon, det begreppet och den termen är hämtad från slavmarknaden. Slavar och krigsfångar kunde hamna i besvärliga situationer. Och enda möjligheten att återfå sin frihet var om någon hade tillräckligt med resurser för att kunna köpa dig fri. Det Paulus säger i den här texten, det är att Jesus genom sin död på korset friköpt oss. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för den som tror. Så Paulus, han tänker sig att Jesu död på korset var en slags ställföreträdande död. Det var för mig, för oss. I vårt ställe som Jesus dog. Gud kom till vår hjälp, till vår undsättning och gjorde det vi inte kunde själva. Han har gjort det möjligt för oss att börja om, att bli fria. Och Paulus återkommer till det här. Han skriver på ett helt annat ställe i Kolosserbrevet att han, Gud, har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Det här är påskbudskapet i några korta verser. Och det här budskapet om hur Gud gav sig själv för vår skull för att ge oss möjligheter att vara fria, att leva i gemenskap med honom. Det budskapet har förmedlats på många olika sätt genom historien. Pastorer har talat om det, predikat, men också konstnärer, artister, sångare, musiker, poeter, författare. Alla har de på olika sätt försökt förklara och förmedla hur Jesu död i grunden har förändrat förutsättningarna för våra liv. Flera av de klassiska sagorna speglar faktiskt också korsets budskap. Har ni hört talas om bröderna Grimm? Ja, några har det. Det här är ju sagor som skrevs för länge sedan. Rödluvan, bekant. Ja. Hans och Greta. Kung Trastskägg. Nej, inte så. Snövit och de sju dvärgarna. Ja. Och så finns det en saga av bröderna Grimm som verkligen passar att läsa vid påsk. Och det är det är Törnrosa. Det som bröderna Grimm gör i sagans form, det är att på sitt sätt, inte i formen av predikan utan i formen av en saga, återberätta påskens mysterium. Så jag tänkte att vi gör det. Vi lyssnar till bröderna Grimm. De berättar att det var en gång för länge, länge sedan. Då fanns det en kung, en drottning och så fick de ett barn. Och de var så glada. De var de lyckligaste föräldrarna man kan tänka sig. Och de gav flickan namnet Törnrosa och ställde till med en stor födelsedagsfest. Men mitt i festligheterna så stormade in en ond fe. Märkligt. Men den här onda fen, hon svingade sitt trollspö och så uttalar hon en förbannelse över den lilla flickan. Innan hon fyller 16 år så ska hon sticka sig på en spinnrock och falla död ner. Vi går inte in på vad en spinnrock är, men om hon sticker sig så kommer det gå illa liksom. Okej. Och så försvann den där onda fen lika fort som hon hade kommit. Men då kliver en god fe in från ett annat håll och säger: nej, det som är sagt går inte att ändra. Men jag kan mildra förbannelsens verkningar. Törnrosa kommer inte att dö om hon sticker sig. Hon kommer bara att falla, kommer ni ihåg? I en djup sömn, precis. Endast en kyss av äkta kärlek kan bryta förbannelsen. Åren gick. Och för att vara på den säkra sidan så gjorde kungen som alla pappor. Han tog tag i det här. Och han förstörde alla spinnrockar i hela riket. Men när Törnrosa fyller 16 år så kommer den onda fen tillbaks. Förklädd. Och hon lurar Törnrosa. Och Törnrosa gör sig illa. Och förbannelsen slår in. Hela slottet somnar in i en märklig dvala. Flugorna i fönstret slutar surra. Fåglarna i trädgården slutar kvittra. Blommorna de sluter sig som de gör när mörkret faller. Och sakta så växer det upp en ogenomtränglig rosenhäck runt hela slottet. Vassa taggbuskar liksom täcker hela slottet. Och isolerade där inne så lever det människor. Men ändå inte. De slumrar som i en dvala. Åren går. Ingen lyckas ta sig förbi buskarna. Taggarna är vassa och det är omöjligt att ta sig in. Men så en dag så kommer det en kungason från ett avlägset land. Han har hört talas om den sovande prinsessan. Och trots att alla varnar honom så bestämmer sig prinsen för att ta sig in i slottet. Och fast besluten så trycker och pressar han sig igenom taggar och törnen. Och han börjar söka efter den nersövda prinsessan. Och då han finner henne böjer han sig sakta ner och kysser henne. Det är den kyssen som väcker prinsessan ur hennes sömn. Och hela slottet vaknar upp, vaknar till liv. Så var det i sagan som bröderna Grimm skrev ner för länge, länge sedan. I verkligheten så är det mänskligheten som sticker sig på syndens tagg och livet liksom stannar av. Prinsen i sagan står såklart för Jesus Kristus. Den Jesus som trycker sig genom törnen och tagg för att nå fram till den mänsklighet som fallit offer för synden. Och han väjer inte för något. Det finns inget som kan hålla honom borta. Ingen plats dit han inte når. Inget rum dit han inte kommer. Märkt av törnekronan och med en blodig rygg och spikhål i händerna så kommer Jesus och mörkret ger vika. På sitt sätt så återberättar bröderna Grimm hur Jesus på något sätt har förändrat våra förutsättningar i grunden och gjort det möjligt för oss att börja om på nytt. Påsken talar om att Gud älskar världen och ger sitt liv i kampen för vår räddning. Låt det budskapet sjunka in. Du är älskad av Gud. Så älskad att han sände sin son som var villig att dö för vår skull. Låt det budskapet få landa och fylla din själ med frid och med hopp. Jesus har uppstått och han kommer till oss med sin nåd, säger Paulus. Och idag så får vi välkomna honom. Vi får ta emot honom, öppna våra hjärtan för honom och tacka honom för det som han har gjort. Låt oss be och så lovsjunger vi tillsammans. Herre, tack för den här dagen och det budskap som vi får påminna varandra om. Tack Jesus för allt det du gjort för oss. Att du delar vår kamp och att du kommer till oss. Du känner med oss och du griper in. Och du kommer till oss med ljus och med liv. Du kommer till oss med gudomlig kärlek och kraft. I den livssituation som vi finns, så finns du. För att i din kärlek också låta livet och hoppet få vakna till liv. Amen.